Vi ska ägna oss åt så någonting som vi har kallat för flyktens decennier i Harry Martinsons liv. Och det är ju så att Harry Martinson under de här tre decennierna som vi ska ta upp rörde mycket på sig. Han var en orolig själ av mycket lättförklarliga anledningar. Det har ju att göra med hans otrygga barndom. När han vid 6 års ålder blev av med både mamman och pappan. Pappan dog i TBC och modern gav sig iväg till Amerika. Och förde sedan en otrygg tillvaro på olika gårdar här i socknen. Och vi vet ju också att Harry Martinson har skrivit boken Vägen till Klockrike som handlar om luffarna. Och det är också delvis självupplevt. Vi kommer också in på Harry Martinson som luffare. Och det är ju väldigt mycket dråpliga situationer han hamnar innan han var ute och luffade. En del av det finns beskrivet i Resor utan mål och Kap farväl, de där sjöböckerna. Och det finns också lite grann i Vägen ut. Och där han nämner sin tidiga luffartid. Nu ska vi gå in på det här första seklet.
Jag måste berätta en sak för dig.
Då lämnar jag över, jag tänkte just säga, nu lämnar jag över till Ingmar, men det behövde jag inte.
Först ska jag berätta en sak som inte du vet, Åke. Det är nämligen så att jag fick det hedervärda uppdraget att skriva en insändare i Blekinge Läns tidning den här veckan. För det är nämligen så att Gustav Fredriksson hade skrivit något om Salje, och då ville de att det skulle stå något om Martinsson också, i anknytning till nässelfrossan och till det här temat som ju är i flyktens spår. Och då blir man tvungen att tänka när man ska skriva. Jag brukar säga det att skriva är det sättet att tänka. Och då kommer jag fram till att dels är det ju en fantastisk skillnad mellan de här båda bygdens stora författare. Salje som så att säga inte flyr på det fysiska sättet som Martinsson gjorde. Men som ändå skapar en inre värld på något sätt och skildra trakten kanske på ett på sitt sätt. Och Martinsson då, som jag kom fram till, vi ska vara väldigt tacksamma för att han flydde. Det var liksom något som helt enkelt var en förutsättning för hans författarskap. Men då ska jag börja med något citat här då.
Men jag bara får fråga den här, när kommer den?
Den kommer nog i tidningen imorgon, tror jag.
Då får vi läsa det.
Ja, jag fick bara 2000 tecken på mig, så det blir nästan ingenting. Det blir ingen litteratur.
Föredömligt koncentrerat i vanlig ordning.
I båda tidningarna?
Nej, Blekinge Läns Tidning tror jag det var. Det var insändarsidan av någon underlandning. Jag får inte ens vara på kultursidan.
Nej. Då är det så här att jag nämnde om Harry Martinson och han blev föräldralös och han placerades ut på gårdar, ett antal stycken sådana. Och den tredje gården, redan den första gården så finns det faktiskt en nässlorna blomma. Lite oklart, det är nästan en drömbeskrivning av hur han även där flyr ifrån det som heter Villnäs. Men jag undrar om det var ett ordentligt flyktförsök. Men han kände sån stor längtan efter modern som han då trodde var i Kalifornien, som han sa. Så att han gav sig iväg vid en förvåg från Villnäs och de hämtade hem honom. Men det riktiga flyktförsöket då, som anknyter till flykten så att säga, det var från den tredje gården, den som man kallar för Norda. Södra Nebbeboda. Och där var han 1914 till 1915, samtidigt som fruktansvärda saker hände i vår omvärld när första världskriget bröt ut. Och det där läste han om i tidningarna, som var mycket medveten om vad som hände i världen.
Och då kommer vi fram till början av juni 1915. Och då hade han bestämt sig för en sak. Och då kanske du kan läsa vad som han gör.
Ja. Jag vill säga det han trivs inte speciellt väl på den här gården. Det var kanske den som han trivs sämst på.
Det var det ju den mest hemska gården han var på. Södra Näbbeboda heter den egentligen.
Det finns alltså ett avsnitt här i Nässlorna blomma.
Ja.
Sakta stänger han stalldörren bakom sig och går. Han går sakta och dröjande som om han inte alls hade bråttom att komma någonstans. Då och då vrider han på huvudet som om han skulle se sig om. Men han ser sig inte om. Det har åter blivit höst och han har växt. En timme senare börjar de ropa efter honom. Karla ropar vid Albäcken. Hon går längs den ända ner till kråkeken som 500-årig vrider sig ur jorden och susar. Men hon hör bara sitt eko. I bäcken nedanför hennes träskor snurrar en tändsticksask runt i en virvel. Hon går åt andra hållet, ända till Varglyckan, och ropar därifrån. Hon ropar länge. Rösten blir vresig och hotande. Men vid Varglyckan finns inte ens ekot. Ingen svarar. Han är borta. Mumlande går hon tillbaka till gården.
Det slutar där.
Ja.
Och dessförinnan har alltså Harry Martinsson varit på väg att tända eld på gården. Men han ångrade sig. Om detta och denna, just denna händelse på den platsen ska vi berätta mer på söndag morgon, Johnny och jag. Vi tror oss ha hittat den där bäcken. Det är inte det enklaste faktiskt. Men vi tror att vi är rätt bäck. Och gården är numera bara ruiner. Och själva boningshuset är flyttat hit ner till Olofström. Det kan vi säga, det är hans första riktiga flykt. Vi är alltså i juni 1915. Men därifrån, det blir ingen lång väg han tar, utan så hamnar han i Mjönäs. Och där är han ett helt år ungefär, hos bekanta och har också kontakt med släktingar och går i skola i Mjönäs. Så det blir en fast punkt i tillvaron för honom. Så därifrån flyr han inte, vad jag vet. Sen så kommer han efter detta till ålderdomshemmet i Jämshög. Under den tiden rymmer han inte, då går han i skolan i Jämshög också. I sista klassen, sjätte klass. Jag har tittat efter när han rymde så att säga. Och det dröjer ytterligare några år. Och nu är vi framme vid... han har också varit och jobbat sedan på olika ställen i Skåne och Blekinge och sådär. I små omgångar. Men i augusti 1917, då är han på en gård utanför Jämshög som heter Gillaruna. Och jobbar ungefär knappt en månad tror jag. Och så är han uppe och vallar korna vid ett sjö som heter Vita vattnet, ganska nära Gillaruna. Då bara lämnar han korna och sticker. Så där kan vi säga är hans andra rymning då, på något sätt. Och då ger han sig iväg, för han hade hört talas om Vakumyr och mossarna där uppe, att där var det spännande och där kunde man jobba. Sådär. Så han ger sig uppåt de krokarna då.
Men han är ju inte precis gammal.
Nej, detta är alltså i troligen augusti, vad blir det, 13 år va?
Ja, 13 år.
Han är 13 år. Och första gången han rymde så var han ju, då var han bara 11 år. Mm. Så att det är ju rent psykologiskt, eller vad säger du Ingmar, så kan man ju förstå hans, Norda var det fullt förståeligt att han ville ge sig ifrån. Detta var ju ett helvete helt enkelt. Det som höll honom kvar. Det var inte Norda, det var lärare Stav i skolan i Näbbeboda. Och där skulle han ju inte då fortsätta. Det var någon slags grym mekanik i det här. Ett år på ett ställe, sen skulle han vidare. Det var bestämt så, de ville inte ha honom längre. Ständigt nya skolor, nya familjer. Var fanns det bättre, finns det en bättre grund för otrygghet och vilja och ge sig iväg. Plus att han längtade till mamma förstås. Mm. Så det här var ju... om vi bara går lite snabbt vidare. Så, sen jobbar han efter det här... han är på Vakuum, sen hamnar han faktiskt på ett annat ställe där han stannar och jobbar och är anställd som kofösare. Jag minns inte, det var någonting med korna i alla fall, och den heter egentligen Tollarps gård i Arkelstorp i Skåne, alltså i Vägen ut. Nu är vi i boken Vägen ut, kallar han den för Öxa, tror jag. Men han känner även där en längtan ut. Han hade det väl ganska bra där och så, men han vill inte vara kvar. Så då börjar en mer sammanhängande period där han är på rymmen. Och nu är vi alltså i i april 1918. Vad är han då? Han har inte fyllt 14 faktiskt. Han ska fylla 14:e året. Och då är han ute och luffar. I södra Sverige. På luffen i södra Sverige. Han hamnar i Göteborg. Och där dröjde det inte länge för han blev tagen av myndigheterna. Och han placeras på ett barnhem förstås. Majornas barnhem. Det har ni läst om. Och den kommer senare. Ja. Och där är han, Majornas barnhem, ungefär juli till augusti 1918. Då har han alltså fyllt 14 år.
Det finns en beskrivning av hur det gick till när han då blev tagen till det här Majornas barnhem.
Maj till juni 1918 som han var där.
Okay. Ja, just det. Mm. Det är alltså en tjänsteman från barnavårdsnämnden som hittar honom på en prom där han tagit skydd under en presenning.
Ja.
Och han blev omgående placerad på Majornas barnhem på Timmermansplatsen, som det heter. Det finns inte kvar naturligtvis den delen av Majorna. Det revs i början på 60-talet.
Just det, 62 revs Majornas barnhem, byggnaden.
Barnen hade inte tillåtelse att röra sig fritt, men hamnen och älven låg nära. När chansen gavs begav sig Martinsson dit för att se fartygen passera förbi, berättas det. Och det är också att se delar av hamnen och båtarna från barnhemmets högsta våning där de äldsta pojkarna bodde. Så att han fick liksom fortfarande de här små smakbitarna av friheten och vägen.
Där på barnhemmet var ju andra pojkar och det var ett gäng då. De bestämde sig, nu sticker vi. Så de gav sig iväg ner i Halland. De skulle plocka potatis, tror jag, eller vad det var. Nu var vi framme vid juli. Augusti, så de var på rymmen i Halland och Harry, han har alltid vilda idéer och han skulle över till Hallands Väderö, men det lyckades de inte med, men han hade väl läst om Hallands Väderö, sett det på kartan och sådär, och hur det var så kom de väl inte överens så bra på slutet, så Harry lämnade de andra, jag tror de var tre, de andra pojkarna, och så gick han Nissastigen upp. Den känner ni till, va? Det är vägen längs Nissan. Och den så hamnade han i Gislaved. Och där blev han tagen av polisen. Det var ju den här stränga lösdriverilagen som gällde.
Som ju har blivit aktuell i våra dagar igen. Ja, den diskuteras.
Vet ni att den gällde ända till början på 50-talet?
Mm.
Och rent juridiskt kunde man alltså få spöstraff fram till 50-talet. Men det var inte utdel, användes inte. Men 1900, vi ska inte gå händelserna i förväg nu. Men hur som helst, så jag bara berättar en liten detalj. Han hamnade i Gislaved, polisen tog honom. Han fick övernatta i finkan där. Och sen var det en fjäringsman, tror jag. Han fick i uppdrag att följa med pojken till Göteborg. Tillbaks till barnhemmet. Och då tog de tåget. På den tiden fanns det järnväg i Gislaved, så man tog tåget upp till Hästra, sen bytte man och så tog man tåget till Göteborg. Och under den färden så blev ju fjäringsman så förtjust i den här pojken som pratade och berättade, och så att de var väldigt goda vänner. Och när de kommer fram till Göteborg visste ju inte fjäringsman hur han skulle ta sig ut till barnhemmet, men det visste ju Harry. Så han fick ju välja spårvagn och och sådär. Och, så kom, och när de kommer fram där, då bönar fjäringsman till föreståndaren att nu kan ni väl, ska ni inte straffa honom och sådär och vara nu vänliga mot honom. Men det hjälpte inte. Dagen efter var han, hämtades han ifrån Jämsög. Var han på väg till Jämsög. Det var kommunen som skulle hämta honom. De ville inte ha honom mer i Göteborg. Och nu är vi augusti 1918 och då är han alltså 14 år.
Hade vi, var det ett avsnitt, var hörde hemma vägen ut här om Nissastigen? Är det här det?
Nej, det är senare.
Det är senare. Jag tror för att det... du pratade om Nissastigen.
Ja, jo, men ja, det är väldigt svårt att säga var, vilken tidsperiod han syftar på i vägen alltså, ut. För han har inte så där väldigt noga.
Nej, jag tycker ju det känns lite tvivelaktigt på ett sätt att sitta här och liksom läsa hans roman, som det ju faktiskt är, som absoluta sanningar. Jag menar, det är ju lite märkligt att... Jag minns att vid 100-årsjubileet så var det en del författare som påpekade detta, att Martin sa att han överdrev sig och det var inte alls så mycket pengar som fadern hade ärvt och hur det nu var, sådana där saker. Men jag menar, detta är ju litteratur, detta är ju så att säga det är hans hittepå. Fast han har naturligtvis använt sina personliga erfarenheter på något sätt i allt detta. Men visst är det spännande att det går att koppla det till en historisk och en geografisk verklighet.
Och för honom var det inte bara detta att komma iväg, utan han var också nyfiken. Han berättar ju att han absolut ville se Baltzar von Platens grav i Motala. Ja, då gick han dit. Och det har han beskrivit, det tror jag är i vägen ut, va? Så att, och han hamnade upp i Värmland en gång, så det kommer nu flera perioder av lufferi här. Vad var det vi var? Jo, han blev hämtad hem till Jämsö.
Just det.
Men där blev det bara en kort period, jag tror det var 5 dagar någonting. Han hamnade ut på potatisåker och skulle jobba, så rymde han därifrån igen. Och sen var det september, oktober, då var han på rymmen i södra Sverige. Då kanske vi skulle kunna ta det där lilla avsnittet som du hade. Just det. Han var då ska man ha varit 15 år. När man, ja, det kommer. Det kommer.
Ja, just det. Han går fortfarande i kortbyxor. Det var väl så att man gick i kortbyxor.
Ja, jag tror det. Sen fick man konfirmationskostymen, ja.
Precis.
Och det fick han.
Första långbyxorna. Ja. Jo, här kommer han på landsvägen. I dagar och kvällar fortsatte han utefter den landsväg som heter Nissastigen. Endast här och där låg en by, annars gick den fram genom skogar av mörk och gammal sträv jättegran. Ekorrar checkade till och försvann inåt dagmörkren och skuggorna, annars inte ett liv, bara granarnas melankoliska sus. Det var under världskrisens sämsta år. Inga bilar susade fram på skogslandsvägarna. Väl inkommen på de skogiga vägvidderna var han ensam med jaget. Ensam med jagets sorger och jagets läxor. En vandrande och isolerad människa i vardande. Inom sig hörde han allt vad han lyckats snappa upp och avlyssna. Ja, frågan är om han ens hade behövt att lyssna. Det hade trängt sig på honom ändå. Tiden behärskades av en ny slags pessimism. Alla avlastade på alla sin svartsyn. Sverige hade stått utanför kriget och kommit att behärskas av den utomståendes svarta, makabert avundsjuka kverulans. Kristidens, osäkerhetens. I storstäder och kulturcentra visste man mycket lite av det gölsvarta, gruvande och grubblande som folksjälen dolde i avkrokarna av det stora avkroksdiket. Den genomgående tonen var att man ingenting hade att referera till såsom den övriga världen. Inga hekatomber av lik, bara livsmedelsbrist och leda, gulascheri, hemlöshet och förskjutning. Alla famlade. I avkroksstugorna, suttogummorna och grätor. De hade väl tänkt sig något annorledes ålderdom, en fridfullt planschartad aftonsol, men istället blev allting ruggigt och tusen ruggiga rykten gjorde saken än ruggigare.
Ja.
Det är en bister bild av ett Sverige som visserligen har varit utanför kriget, men som så här strax efteråt ändå lever under knapphetens kalla stjärna.
Ja, och det här var ju fortfarande under första världskriget, skulle jag tro. Mm. Under den här perioden, september, oktober, är han på rymmen igen då. Men sen kommer han tillbaka till ålderdomshemmet. Och nu ska han förbereda sin konfirmation. Och då är det lite mer allvar. Då ska han gå i kyrkan varje söndag. Och så han är på ålderdomshemmet nu i Jämshög ifrån oktober 1918 fram till juni 1919. När han konfirmeras. Så det var konfirmation en söndag. Och nattvardsgången en annan söndag. Så när nattvardsgången var klar, då var han färdig. Och då är han, då, vad jag vet, så rymmer han inte eller sticker iväg på något sätt. Sen när han är konfirmerad, då är det dags för nästa äventyr. Han längtade ju efter sin mamma, men han längtade också efter något annat. Att komma ut på sjön. Redan när han växte upp vid Immeln så tyckte han det var ett hav, Immeln, och han skulle ut på sjön. Det var något inbyggt hos honom faktiskt. Att denna stora längtan efter havet och uppleva livet där. Och därför hade han lyckats bli, med hjälp av folk som skrev intyg och sådär, så hade han blivit anmäld till skeppsgossekåren i Karlskrona. Och han tog tåget dit. Och det finns skildrat ganska detaljerat i vägen ut hur han åker dit. Han kommer fram till barngården i Karlskrona och så vidare. Och vi har varit och tittat på ett ställe i Karlskrona som också har anknytning till Martinsson. Skeppsgåsekåren blev inte bra. Varför inte det, Ingmar?
Nej, det fanns väl flera skäl till att det blev ett misslyckande för Harry. En sak som slog mig när jag första gången kom in i Skeppsgosse, kasernen i Karlskrona, för det var ju marinmuseum tidigare, det var ju att man ägnade stor uppmärksamhet åt en väldigt obehaglig sak, nämligen den penalism som rådde, alltså kamratförtryck inom skeppsgossekåren och säkert inom flottan som helhet också. De som kom nya hade, de skulle ha ett helvete helt enkelt. De skulle på något sätt bändas in i skeppsgossekårernas led. Och så som Harry beskriver det här i Vägen ut, så är det, blev han ju oerhört illa behandlad. Men sen var det ju också det här att han hade ju problem med balansen.
Just det, han klarade inte höga höjder.
Nej. Och jag menar, en skeppsgosse som inte kan klättra upp i de här ribbstolarna på gymnastiksalen och så, utan att ramla ner, är ju ingen bra skeppsgosse. Va? Det är liksom, och det var ju ingen som fattade varför han hade problem.
Nej, men han trodde själv att det berodde på att han hade blivit misshandlad av äldste sonen på gården Noda, som vi behandlade honom väldigt illa.
Jag kommer ju att tänka på Robert i Utvandrarna.
Ja.
Ett annat sånt här misshandelsfall där ni vet Robert i Vilhelm Mobergs roman lever med den här tinnitus, är det väl, som han får av och som då berättar historier för honom i sömlösa nätter. Harrys skada kan ha haft en stor betydelse.
Och, om Vilhelm Moberg hade läst Vägen ut kanske.
Det är ju inte alls otänkbart.
Nej, det vet jag inte. Men vad gör då Harry? Jo, givetvis, han rymmer. Så han rymmer från skeppsgossekåren också. Och ger sig iväg uppåt landet. Men han blir ganska snabbt infångad. Och vad händer då, Ingmar?
Han blir ju tillbaka förd till Karlskrona och där blir han satt på häkte.
Ja, det var därför jag tänkte på det stället vi besökte.
Just det.
Det kan du berätta.
Ja, det var ju spännande. Harry skriver ju om detta, denna vistelse i fängelset eller i häktet. Och den byggnaden finns ju däremot kvar. Den kan man ju se, den ligger alldeles intill Marinmuseum i Karlskrona på Stumholmen. Och för några år sedan när vi hade vår söndagsutflykt i Harry Martinsson-sällskapets årshögtid till Karlskrona, då var vi faktiskt inne där tillsammans, men det var faktiskt en riktig känsla att vara inne där tillsammans med Harry Martinssons döttrar som alla hade varit, aldrig sett denna vistelseort för deras far.
Och den är alltså inte öppen för allmänheten?
Nej, den är ju inte. Den är ju har ju under lång tid varit en skola för datafolk.
Det ser man.
Och han beskriver ju där hur han först inte visste riktigt hur han skulle förhålla sig i den här trånga, det här trånga rummet. Först satt han på pottskåpet, eller vad det nu kallas. Men sen kom han på att han kunde ju faktiskt ligga på golvet. Det gick ju också bra att tänka och fundera och drömma.
Det var inte så många dagar.
Nej, det var inte så många dagar. Det var inte så. Men det här häktet har haft ett antal berömdheter hos sig. Jag vet att Ingmar Johansson, den kände boxningsmästaren, satt också på detta häkte.
Det ser man.
Något senare.
Ja, av andra anledningar kanske.
Ja,
han. Okej, Jan.
Vantrivsel.
Sista numret av Populär historia så finns det en artikel om skeppskåsekåren i Karlskrona och dess historia.
Ja.
Väldigt intressant.
Ja, bra tips. Vad heter tidskriften?
Populär historia.
Populär historia. Ska vi notera?
Ja, mycket bra. Äntligen, säger jag. Jo, skeppskåsekåren, alltså det, vill man se de tidiga skeppskåsarna, då är det ju bland annat de här stackarna som sprang med krutet. Det var ju sådana små tonåriga gossar som sprang med krutet inuti de stora fartygen, bland annat.
Det finns en scen i Vägen ut när han lämnar Karlskrona och jag tror han ser segelfartygen ge sig ut. Mm. Det är väl Jaramas, tror jag, det är en av dem. Faktiskt.
Jaramasson, ja, den kan det ha varit.
Ja, det kan det ha varit, ja. Med de nya skeppskåsarna ombord. Men han fick inte följa med. Han ger sig iväg och han löser biljett på tåg. Han blir alltså avskedad ur skeppskåsekåren och får en tågbiljett som man får när man lämnar det militär. Och han bestämmer att han ska ha biljett till Vakemy. Det var väl den. Vad är det den heter där stationen där? Hökön, va? Ja, förmodligen han skulle ha biljett till Hökön. Så han begav sig till Vakumyr och började jobba där igen. Och sen börjar då ytterligare en luffarperiod. Så han samlar ytterligare luffarerfarenheter för vägen till Klockrik, kan jag väl säga. Jag kan tänka att det är det han syftar på när han skriver om flyktens lianer, Ingmar. Hittar vi det istället? Det är med flyktkroken.
Ja, det är här.
Det är här, visst. Ja, då tar vi lite
han,
där. Han är innovativ.
Han är innovativ. Det är otippad start på det här kapitlet. Det står så här. James Watt satt vid T-kitteln. Så klart uppfann ångmaskinen. Martin Thomasson uppfann flyktkroken. Löjets, sorgens och mörkrets patentverk kan få ta hand om den.
Martin Thomasson, det var alltså Harry Martinsson.
Det är hans alter ego, ja, just det. Mm. Han uppfann den 1918, då tidningarna var fyllda av skildringar om upprorsgrymheter. Det var hans överspända klarsyn som gjorde uppfinningen. På skräckens språk hette den repet med flyktkroken. Om det blir inbördeskrig här också och någon kommer för att mörda mig, då måste jag ha flyktkroken klar så att jag kan fly med den från gren till gren i trädtopparna, från träd till träd. Då efterlämnar jag inga fotspår på marken och förföljarna som ska mörda mig blir då förvillade. Flyktkroken är enkel. Det är bara en på ett särskilt sätt böjd järnkrok vid änden av ett rep. Jag svänger kroken om en gren i nästa träd och svingar mig så i repet dit. Så hakar jag av kroken och kastar den om nästa gren i nästa träd. Detta är uppfinningen av den flyttbara lianen. I sen tid återuppfunnen av en högt utvecklad apgosse som flyr i skräck genom världens skogar.
Ja, jag kan bara nämna det att jag hade någon vild tanke om att vi skulle haft ett inslag här på Nässelfors om flyktkroken och engagera någon som här som ni vet är sådana som arbetar med träd, va? Men Johnny han tände inte på det där. Och det var nog klokt. Han skulle ha demonstrerat flyktkroken här.
Vi får tänka oss en korsning mellan arborist och Tarzan.
Ja, arborist var på gång. Jag vet att Gustav Fredriksson hade tips på arborister som jag... Nej, men han började komma upp så högt då kanske. Jag vet inte.
Nej, det är en tanke som...
Det är riktigt, tål att fundera på. Men det tar han inte upp i det sammanhanget, nej. Ja, hur som helst, han luffar vidare. Han närmar sig återigen Göteborg. Och nu är vi framme 1919. I oktober 1919 så är det ett förfärligt ösregn och busväder utanför Göteborg. Och han går genom en plats som heter Lerum. På den tiden var det inte en motorväg i Lerum. Det var en smal grusväg med hjulspår från hästskjutsarna. Och de var alldeles fulla av vatten. Så var plaskvåt killen här. 1919, vad var han? Han var 15 år, va? Stämmer det? Jo, det var han. 15 år. Och så närmar han sig... Ja, för luffarna så fanns det vissa ställen som var idealiska. Och det var järnvägsstationerna. Där kunde man gå in om man var frusen och blöt och torka. Och där kunde man vara ända till sista tåget gick. Och där var det varmt också. Där fanns en kamin i regel. Och där, då såg han ljusen från en järnvägsstation. Han gick in där. Och mycket riktigt, kaminen var tänd. Och han kunde torka sina blöta kläder. Och det var ingen där. Inte någon resande eller något. Och därmed inleds, kan vi säga, en ny period i hans liv. Därför att så småningom kommer en dam in i väntsalen. Mycket snäll, Margaret Kjellberg heter hon, som fattar tycke för den här stackars pojken, ordnar jobb åt honom på Jonsereds bruk. Och nu kommer åter en sån här, vad kan vi säga, period då han avbryter luffandet och jobbar. Han är på bomullsspinneriet i Jonsereds bruk. Och det har han skrivit om i Vägen ut ganska ingående. Jag tror det är 5 månader ungefär. Men sen har han fått nog av det och sen ska han, målet är inte Jonsered, det är Göteborg, Göteborgs hamn och havet och mamma i Amerika. Så det är det som han vill, så han ger sig in i Göteborg då i april 1920. Han har ännu inte fyllt 16 år, men i Göteborg så hamnar han på sjukhus ungefär en månad innan han sen luffar i Göteborg så att säga och försöker övernatta och så. Och det slutar med att han får hyra på skolnaden Willy i augusti 1920. Och därmed är vi inne i nästa epok av hans liv, sjöepoken kan vi väl säga.
Han hade erövrat den här eftersträvansvärda sjömansboken.
Ja, just det.
Vad slags... Ja, då var man alltså godkänd för att ge sig av till sjöss.
Ja. Och nu är han är alltså till sjöss i ungefär 7 år. Men det är en sanning med modifikation därför att han var inte till sjöss hela tiden. Utan luffandet fortsatte under den här perioden. Och jag tittar här på en lista över hans båtar som han var på. Och då står det andra båten, rymt. Alltså han rymde från båten. Tredje båten rymt. Hälften av båtarna rymde han ifrån. Sen blev han aktersedlad från en annan. Och det var tydligen ganska vanligt att man gjorde så. Det var väl förhållandena ombord som inte var så trevliga. Och det var annat som lockade. och de kanske hade något jobb på gång. Och i hans fall så var det också en längtan efter att få luffa vidare. Och han luffade ju så småningom i till exempel Sydamerika. Mm. I långa sträckor. Men jag skulle bara säga det. När han då hade fått hyra på Willy. Då var han väl den. Det var i augusti fram till oktober tror jag det var. Just det. Han mönstrade av i oktober. Och de gick mot England och Nordsjön och så gick de in i Östersjön och så mössade han av i Stockholm i oktober. Och då hade en kärv tid för sjömännen börjat. Det var nästan omöjligt att få hyra. Så det gick 1 år och 5 månader innan Harry Martinsson kunde få hyra på en båt igen. Vad gjorde han då? Jo, då gick han, började ett rejält luffande i Sverige.
Men jag ser här att vi hade kunnat bli av med vår författare i det här sammanhanget också. För att
om han hade varit kvar på Willy.
Ja, just det. Det hade han tur för han hade så dåliga kläder så han kunde inte följa med på Willy på vinterresan. Och en månad efter det att han hade mönstrat av eller något sånt där så gick Willy under.
Mm.
Utanför Gotska Sandön.
Det var en ganska risig båt.
Det var det säkert.
Ja, det finns ju bilder på det. Så att och nu är han även inne i Norge. Han luffar genom hela Sverige alltså. Några episoder kommer vi bara ta under den här. Det är alltså över 1 år och 5 månader som han inte är på sjön. Låt oss förflytta oss till juni 1921. Hur gammal är han då? Då har han just fyllt 17 år. Ja. Han är i Lund. Varför han är i Lund? Jo, därför att han har varit i Malmö och försökt få hyra på en båt, men misslyckats. Så gick han tillbaka och då skulle han gå till Göteborg. Gick, kanske åkte tåg vissa sträckor och sådär. Han hade ju inga pengar. Men så tyckte han det var intressant med Lund. Det var så intressanta byggnader, domkyrkan och det. Han såg det på avstånd. Så han gick in i Lund. Vad hände där? Jo, han blir arresterad av en konstapel för lösdriveri. Och det här finns noterat, rapporten som polisen skrev. Det har vi ordagrant. Nu har vi inte med den och citerar idag. Men det var enligt lösdriverilagen. Och han fick en varning. Upprepades det här flera gånger så kunde de hamna på berget uppe i Mälaren, Svartsjölandet. Och utföra strapparbete. Och det kunde röra sig om ett år. Mycket hårt arbete. Så att när vår huvudperson så småningom återkom till Lund så var det helt andra sammanhang. Då talade höll han tal för en fullsatt akademisk förening 1933. Så att det hände mycket under den här perioden. Men han kunde sen fortsätta sitt luffande mot Göteborg. Och han kom upp i Norrland. Och jag tänkte vi skulle höra, har vi det, har du det avsnittet?
Ja, alltså, Luleå.
Ja, han kom ju ända upp till Luleå och det här stämmer så väl också med vägen till Klockrike, hur han blev bemött av misstänksamma personer. Va? Och, du kan väl se hur mycket du hinner
välja. Ja, just det. Ja, du får stoppa mig. Det här är alltså ett kapitel som heter Om sjöar.
Just det.
I Svärmar och Harkrank.
Ja, alltså det märkliga med Harry Martinsson är att man hittar inte sånt här bara i Näslarna blommar av vägen ut, utan man får leta i andra böcker. Det här är hans naturessäer.
Vad socknen hette visste man aldrig. Man var en strykare, gärna det. Men ett gjorde man som var stor sak och stor saga, utan att såra eller föröda. Man besökte landets sjöar, ja även små självmordsgölar. Man gick till Luleå en sommar för att söka hyra. Och under vägen dit kunde man få så vitt skilda ting som gul pannkaka och utskällning för att man var lat. Vad ska en sjöman här och göra så långt uppe på land? Här är ju inget vatten. Så lät det. De ville prompt ta ut mig i vattnet. Jag tänkte inte på att säga dem att en sjöman egentligen aldrig någonsin umgås lättsinnigt med vatten. Ty vore det så, då hade jag försökt gå på vattnet till Luleå. Men jag sa ingenting. Kanske kunde jag också ha sagt något om sjöarna som de hade runt omkring sig, men som de inte såg. Men någon gång tog jag väl till att tala även på den tiden, och då sa jag ungefär så här: ni arma folk som inte inser vattnet omkring er. Jag ska berätta för er. Sitt ner, sa de. Hur det går till att... saken är den, kära folk, sa jag, att många av era sjöar i havets kvarlämnade ungar. Havet gick upp lite varstans en gång. När det drog sig tillbaka lämnade det kvar en del fläckar i landet, så att landet såg ut som en spräcklig pärlhön av sjöar. Eller som en indisk gud med en massa ögon på sin kropp. Så vet ni att det förr fanns folk som drog sina bockade träbåtar över land för att handla med bärnsten i främmande marknadsstäder, hette det. I själva verket drog de iväg för att leta efter havets ungar. De hade insett att det måste finnas stänk av havet lite varstans i de djuriska skogarna. Naturligtvis fick de rätt. De hittade sjö efter sjö. Naturligtvis brydde de sig ej om namnfrågan. Namnfrågan är falsk. I Grummelbo kan det bo klarsynta vid en klarsynt sjö. I Klarby grumliga självgodingar med antipati för solljus och ärftligt vatten i knäna. Namnfrågan brydde sig våra förfäder alltså inte om. De kallade alla sjöar för havsfläckarna och alla floder för berglindorna, emedan de uppkommer på bergen av is och snö. De talade om havsfläckarna och berglindorna i öster och samma förhållande i väster. Nu är det så att jag är på väg till Luleå. Då passar jag på att besöka havsfläckar och berglindor. Fartygen är numera så stora att man inte kan dra dem över land. Ibland fick jag tunnbröd och pannkaka. Ibland, när de inte trodde mig, nästan stryk. En gång röt man lätt mot min person så att den skakade av rädsla. Du ljuger! Då tror ni väl inte på fotogenflugan heller, sa jag. Fotogenflugan som lever inne i vulkanen Aconcagua i Anderna. Jo, sånt tror man ju på, menade man. För sånt har man ju hört. Sånt vet man ju. Gott, sa jag. Men lite sjöar här och där, det finns förstås inte. Han tör icke få ligga härna, bäst gå, sa mannen och såg på hagelgeväret. Jag kommer aldrig på fråga. Jag ligger i sjöarna om nätterna, sa jag. Dyker ner och gräver ett hål i botten. Bor alltid hos Dyström. Så gick jag. Landet var vackert. Trakten hade rätt mycket sjöar. Jag låg vid stranden av en om natten. Det var rätt kyligt. Jag frös och det var dimma över sjön. Jag letade upp en höghäll där det gick en varm nattluftström. Där somnade jag medan fiskarna spritte långt nedanför mellan toppiga stenar.
Jag tycker det är en fantastisk bild av hans luffande i Norrland under den här perioden. Tiden går och vi skulle kunna göra väldigt många fler nedslag.
Vi har bara hunnit med ett decennium.
Nej, vi är på den andra.
Ja, vi är på andra decenniet. Ja.
Och det är ju så att under sjöperioden, om vi kallar den det, den är alltså mellan 1920 och 1927 då, kan vi säga. Så rör han på sig mycket. I Uruguay och Brasilien går han långa sträckor. Och likadant, han varvar jobb med att vandra. Han får nya kompisar. Han hamnar i finkan i någonting som heter Calabozan, polisfinkan i Taltal i norra Chile till exempel, och fantastiska bilder från den. Det här är beskrivet i Resor utan mål, den första sjöboken. Han är i en provins i södra Brasilien som heter Santa Catarina. Med själen sliten åt två håll vacklade jag in i kröken och försvann på snårskogsstigen. I en social värld kunde vi ha levt, han var tillsammans med en tjej där då, ja. Har levt tillsammans, satt bo och blandat blod, kanske, kanske. Jag går och går, ibland sakta jag, men jag kan inte vända och ändra detta ensamma öde. Den där driften finns kvar, han måste vandra vidare. Och sen kom han ju också till Indien där han också vandrade omkring i Bombay och får anledning att omvärdera sin gamla lärare stav. Han ser allt i landet i Indien. Ja, det finns väldigt många avsnitt som handlar om luffande, även i sjöböckerna alltså. Mm. Det är det som är så intressant.
Alltså jag tycker det, på tal om det här med den här kvinnan som han, som mm. han möjligen hade kunnat tänka sig att leva med. Ja. Det känns ju nästan som att Martinssons drift att vagabondera, att, ja. Att fly, att den är större än sexualdriften.
Ja, det vet man ju inte. Ja.
Det finns ju andra författare vid ungefär samma tid som väldigt som betonar det här med sexualdriften.
Ja,
som Arthur Lundqvist till exempel. Som ju var en slags ledande figur i den här gruppen.
Det här var... Nej, Harry Martinsson var ju inte alls så fixerad vid sådana saker. Nej. Som vissa andra var. Vad heter han? Gustav Sandgren, va?
Gustav Sandgren.
Till exempel. Mm. Men den här perioden då, som är alltså sjömansliv och luffande, slutar ju då när han går i land definitivt i Bordeaux faktiskt i maj 1927. Och så kommer han tillbaks och nu gäller det återigen det här att överleva, men hade han också börjat skriva, lämna in texter, dikter till tidningar. Och en annan sak inträffar, en väldigt viktig sak. Medan han håller på att tigga pengar, som han sa, till slafen i Göteborg, så träffar han för första gången Helga Johansson i oktober 1927. De är på Arbetarkurirens redaktion i Göteborg. Och Helga Johansson, som sen blev mycket berömd under ett annat namn, Moa Martinsson. Och de återförenas sen året därpå, det är vid 1928, i torpet i Sorunda på Södertörn. Och där kom han sedan att vara i omgångar i ett decennium ungefär. Så det är, då är vi inne i det tredje decenniet. Och då kan man ju fråga sig, är det också ett flyktdecennium då? För han bodde ju hos Moa i Sorunda. Ja, tyvärr blev det så. Framförallt under vissa perioder. Därför att som ni vet så fungerade ju inte äktenskapet så där väldigt bra. Men jag skulle bara vilja säga det om Harry och Moa. Alltså, det finns ju de som fullständigt rackar ner på Moa. Andra rackar ner på Harry. Det finns olika falanger liksom, och säger det den enes eller den andres fel. Men man får inte glömma att det var också en oerhört produktiv period de här 10 åren. För båda författarna. Moa ju slog igenom. Fick mycket hjälp av Harry. Men Harry fick också hjälp av Moa. Hon läste hans texter. Hon tjatade på honom och så vidare. Sen var det mycket annat som inte fungerade.
Mm. Jag menar, och det är under den här perioden ju som han får den här inspirationen att använda sin barndom i litteraturen. Det är ju under den här perioden som Nässlorna blomma kommer till.
Det är ju hans jättegenombrott. Även om man hade ett mindre genombrott tidigare då med sjöböckerna till exempel. Och diktsamlingen Normal, som också togs emot mycket fint. Mm. Och han gav ut en bok varje år i stort sett under detta, denna period. Spökskepp 29, sen kom Resor utan mål 31, Kap farväl 32, eller var det, ja... Och jag kan räkna upp år efter år. Och ända in till 1940 kom det böcker. Och Moa lika så. Så det var en oerhört produktiv period. Men där vi skulle titta, det vi skulle titta på är kanske... Det var ju så att även då under Moa så kom den här, vad ska vi säga, reflexen tillbaka hos Harry Martinsson. Förlåt?
Drift.
Ja, eller just det att, men med reflex menar jag att han, var det inte bra så sticker jag, va? Och det hände ju också flera gånger med Moa. Han var till exempel här nere i Blekinge en sväng med en annan dam. Och han hade fått i uppdrag att skriva en text om Blekinge. Och då han skulle ner och rekommendera, då bodde han ju utanför Olofström här i ett hus. Men kul. Vad sa du?
Ja, den texten blev publicerad mycket långt senare.
Ja. Men just Nässlorna blomma, som ju han var i full gång med 1935 då. Det var då, kan vi säga, flyendet och rymmandet nådde sin kulmen på något sätt, va?
Mm.
Och vi har en årsbok som heter Brev kring en resa utan mål. Och där finns det ett antal brev som många av dem har Mora skrivit. Många har bokförläggarna Bonnier skrivit. Några också Harry Martinsson skrivit. Det var när han, jag tror det var i juni, lämnade Mora. Och vind för våg liksom. Manuset till Nästan av Blomma låg kvar hos Moa. Det var inte färdigt riktigt. Och han bara försvann. Och vad gjorde Moa? Ja, hon blev förtvivlad. Och hon gjorde som man gjorde på den tiden. Hon använde sig av radion.
Radiotjänst, ja.
Radiotjänst. Mm. Efterlysning av Harry Martinsson i radion. Och han hörde den, jag tror han var i Göteborg eller någonting. Och han cyklade också under den här perioden, har han berättat. Och han rörde på sig under denna, det är sommarmånaderna 1935. Han var väl en bra bit upp i Sverige också. Han var inne i Norge framförallt.
Ja, ja, ja. Han kom väl till och med på en båt.
Ja, och det slutar, alltså han lämnade Moa hals över huvud. Och han var borta i 2 månader. Och han skriver brev till Bonnier där han talar om att han måste ge mig iväg. Och han skriver, och ibland skriver han att han är på väg till Island. I andra sammanhang att han är på väg till Afrika. Det är så mycket han ska göra. Men han skulle iväg ifrån Moa. Så att, och här i den här finns alltså många sådana brev.
Och det är alltså hans förläggare då som han har kontakt med och som ju naturligtvis fick stödja och hjälpa på olika sätt där, för de ville naturligtvis ha fram den här romanen och få den till tryck.
Olycklig och föga sportfejig har jag på en begagnad cykel genomkorsat Skandinavien i olika riktningar. För tillfället befinner jag mig i norra Norge. Det är det brevet, ja. Och sen kommer, vi ska se här. Ja, han talar om manuset till, och att han ska skicka texter, och han vill ha pengar förstås. Mm. Och det är allt det här. Men det hela får ett gott slut, och han återförenas med Moa. Han ångrar sig alltså och återvänder tillbaka, och han skriver: då mitt fartyg hade lämnat Bergen för att avgå till Rotterdam nådde mig breven ifrån Moa. Han fick hennes brev, just det, de hade han inte fått förut. Styrmannen lämnade mig där mitt i natten, och jag avbröt omedelbart resan, fick långsides båt från lotsstationen och tog mig in till Stavanger. Dementerade där i en notis alla dumma rykten och vände kosan hemåt. Och detta var alltså den 9 augusti som han skrev det här brevet. Och några dagar senare kunde de återförenas i stugan. Och han slutförde Nässlorna Blomma, och som fick ett oerhört mottagande. Fantastiskt mottagande. Och så fortsatte de sitt liv några år till. Fortfarande mycket konflikter. Och det hela slutade 1939 när Harry Martinsson låg på Södertälje lasarett. Han återvände inte därifrån hem, utan han stack därifrån till Stockholm. Och de återsågs inte mer, vad jag vet. Ja, de kanske sågs på avstånd eller så. Så i maj 1939 var Moa-sagan slut för Harrys del. Och så småningom träffade han en ny kvinna, Ingrid Lindkrantz. Och de gifte sig 1942 och fick så småningom 2 döttrar, Harriet och Eva. Som båda brukar vara med på våra möten i sällskapet.
Så då är alltså den här rymningen, om vi ska kalla det så, från Moa genom lasarettet.
Ja.
Det är den sista rymningen då.
Sen tror jag inte att han var ute på flykt med, nej. Han var visserligen ute och reste, men det var en annan sak.
Precis.
Ja, det blev lite hastigt det sista här. Vi skulle kunna ha sagt mycket mer om den här perioden med Moa där. Då han rymde flera gånger alltså.
Men, ja, det är en väldigt spännande bok. Autentiska brev. Ja. Det låter ju märkligt, men det är
väldigt lyckat. Mängder av brev från Moa här alltså. Därmed tror jag vi avrundar detta. Men läs gärna vidare om Harry Martinsson i hans böcker, Nässlorna Blomma, Vägen ut, Resor utan mål, Kap farväl. Och skaffa gärna den här boken, den finns, den har vi att sälja. brev kring en resa utan mål som handlar om framförallt 1935 i om relationen med Moa där. Hade du något mer där, Ingmar?
Jag vet inte. Jag tycker det är så roligt att läsa gamla böcker. Här finns en gammal bok av Sven Stolpe, ni vet den här, ni kommer ihåg honom, den här barske och oerhört bäske kunde han ju vara. Han skrev 1938 den här boken Kämpande dikt, som där han gör porträtt av 18 författare, svenska författare, och han är oerhört förtjust i Harry Martinsson. Jag kan tänka mig att de var nog väldigt olika som personer. Han skriver så här med tanke på detta med det enorma svåra liv som Martinsson har haft. Att Martinsson inte själv hatar beror på hans sällsynt lyckliga utrustning. Han äger en barnslig spelande humor som är förfriskande som en vårbäck och som bryter fram i kostliga svall i hans berättelser om hur oceanångarnas besättningar skojar med insjökanalångarnas ynkliga existens. De kan ånga fram på daggen och det händer att de strandar på städjan. I detta vänliga och varma sinne har fötts fantastiska och naiva drömmar om världens frälsning undan meningslöst tryck och kall teknik. Ja, sådana här bekräftande och vänliga ord som ger en helt annan bild av vem Martinsson är än vad många har idag, tycker jag är spännande.
Det är spännande. Men
jag läste
Sven Stolpe, för det har man ju inte kunnat tänka sig att han skulle vara så.
Nej, men det är mycket, mycket intressant.
Ja.
Och för att knyta ihop det till vår nutid. Innan vi satte oss här så gick jag ut på nätet och letade efter olika saker. Jag skrev in Harry Martinsson och flykt i Google. Och det hittade jag bland annat en presentation av några ungdomar. Jag tror att de gick antingen på högstadiet eller möjligen gymnasiet, men jag tror det var högstadiet. Några ungdomar som hade skrivit om Harry Martinsson. Vad är det som fascinerar hos honom? Jo, dels är det naturligtvis hans tragiska död, som ju alla det är en av de vanligaste sökgrejerna på Google. Men också hans ungdom, hans ungdomstid, hans barndomstid, som är så långt borta från den verklighet som barnen och ungdomarna idag har. Så att det är åner av avstånd.
Mm.
Och detta hade då fascinerat de här som hade gjort en presentation som de spelade upp för sin klass då. Och jag tror att där ligger på något sätt en möjlighet för oss att vinna nya generationer för Martinsson. Dels att plocka upp det här med Sven Stolpes bild av den humoristiska och varma glade Martinsson.
Mm.
Och också att hans öde berättar någonting om ungdomars och barns villkor för bara 100 år sedan.
Jättebra. Och jag har hållit över. Är det någon som är på språng? Ja. Jag skulle bara säga det apropå det Ingmar sa. Det är en av våra medlemmar som har föreslagit att vi ska göra en kurs för gymnasieungdomar i samarbete med folkhögskolan här. Där man stimulerar naturligtvis dessa ungdomar att läsa Martinsson, men också att uttrycka sig i ord. Tycker vi låter spännande. Kanske kan bli verkligt nästa år. Avslutning definitivt med citat av Harry Martinsson. Innerst inne är jag en obotligt sorgtagen människa. En överkänslig ödestyp som är stadd på ständig flykt från sina minnen. Detta är brevet till Tor Bonnier. Jag tillhör av födelse och öde vandringen, vägarna och haven. Min är längtarens hytt. Min familjs grymma tragedi och min söndersargade barndom är bakgrunden till den oro som en gång ska döda mig. Så skrev han. Ja, de är ju på flykt från jorden. Men hamnar ur kurs. Så alltså Aniara brukar jag säga handlar om en mänsklighet som kommit ur kurs. Och det brukar vi säga att vi har gjort nu också, va? Tack Ingvar. Tack för att ni kom. Och så Johnny, om någon skulle vara intresserad av medlemskap så tar Johnny upp det här. Ja.